Hallå. Eleanor heter jag då och kom hit som pastor hösten 2020. Då vi trodde att lite pandemin höll på att gå över. Och vi hade gudstjänster i baptistkyrkan då, för det var en större lokal och vi hade samarbete med dem. Och sen så stängdes ju allt ner där vid alla helgorna. Och jag fick vara med och introducera detta med Zoom i församlingen. Och vi hade gudstjänst på det sättet. Sen är det lite luddigt, för så var det under pandemin. Det gick liksom lite fram och tillbaka. Det var inte så att det blev liksom strängare och strängare och strängare och sen lättare och lättare, utan det bara blev en röra. Vi hade ju också ett tag när vi hade de äldre var här och firade gudstjänst. Och sen så sände vi upp till våningen här uppe där barn och föräldrar fick vara. För att, och vi hade olika ingångar så att vi inte skulle mötas och sådär. Ja. Och sen var det på slutet att några kom hit och några var med via Zoom. Så. Men jag har som sagt aldrig varit på en gudstjänst där alla får komma så här till den här lokalen. Sen har jag varit pastor på Nya slottet Bjärka-Säby, anställd av Pingstkyrkan, i 2,5 år. Som ni som läser både Korran och Dagen vet att det har varit ganska konfliktfyllt kring slottet och kommuniteten och sådär. Och in i det så blev jag pastor och kände att jag har en viktig roll i den här konflikten, men jag tror inte jag är rätt person för framtiden. Så att här i januari slutade jag och nu predikar jag lite här och där och liksom vilar upp mig efter både pandemi och nya slottet, och så hoppas jag att jag träder in i någon tjänst i höst. Men nu är jag här och ska få vara med och inleda den här serien om Jesaja. Profeten Jesaja, som är ju temat då fram till sommaren. Och innan jag läser delar av den text som jag har fått från Lotta att jag ska liksom predika över, så vill jag säga liksom lite allmänt om Jesaja. Jesaja var ju en profet som verkade på 700-talet i Israel, och det var ju en tid då Israel som land var uppdelad i två delar. Ett sydrike, Juda, och ett nordrike, Israel. Det var splittring. Och båda de här rikena var under den här tiden hotat av. För, vi kan också göra sådär. Båda rikena var hotade av Assyrien, som var den här stora makten på den här tiden och som ville erövra både nordriket och sydriket. Och under det här kriget så gick också nordriket under, men sydriket klarade sig. Och Jesaja i sin bok så talar han varnande om Assyrien, men sen också om den makt som skulle komma efteråt, Babylonien. Och han talar också om vad som kommer ske efter det där. Så att Jesaja spänner över en lång tid. Han talar om liksom det här hotet från Assyrien, han talar om det framtida hotet från Babylonien, och han säger att folket kommer hamna i exil efter ockupationen av Babylon. Babylonerna kom och erövra Jerusalem, men sen så kommer folket få komma tillbaka efter exilen. Så över den tiden liksom spänner Jesaja, och Jesaja har ju också profetier om Jesus, om det som kommer hända när Messias kommer. Så det är en bok som spänner över många hundra år. Och en viktig grej som finns både Jesaja och Jeremia, det är profetier om att Guds folk en dag även ska inrymma hedningar, och att hedningar ska få tillgång till templet. Och det var ju det som Sofia läste om, att vi får vara en del av det här heliga folket. Och det är en viktig grej som Jesaja för fram i sin bok, och som han är lite ny kring det där. Nu ska vi läsa från kapitel 6, där vi får höra om Jesajas kallelse. Och det kommer tyvärr inte upp på väggen, utan ni får kolla era telefoner och biblar. Jesaja 6 och vers 1. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var en med 6 vingar. Med 2 vingar skylde de ansiktet och med 2 skylde de kroppen och med 2 flög de. Och de ropade till varandra: helig, helig, heliga Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa: ve mig, jag är förlorad, till jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa: när detta vidrör dina läppar så blir din skuld borttagen och din synd sonat. Vi stannar där så ska vi läsa vidare sen när vi ber. Gud, vi tackar dig för ditt ord som ger vägledning och liv. Och nu ber vi att du skulle öppna ditt ord för oss och komma med din heliga ande och ge oss insikt och andlig näring. Amen. Vad tänker du på när du hör begreppet helighet eller helig eller en helig person? Alltså, vad är det vi ser framför oss? Vad menar vi med det begreppet egentligen? Jag tror att en del av oss kan liksom tänka på en person som är ganska världsfrånvänd, lever ganska asketisk, lite undlig. Och det är egentligen någonting helt, vad ska man säga, det stämmer inte överens med det som Bibeln säger om helig. För vad säger Bibeln om helighet? Själva ordet betyder att någonting är unikt och annorlunda. Unikt och annorlunda. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det, när vi hade de här Zoom-gudstjänsterna så introducerade jag en sajt som heter The Bible Project. Som var små korta tecknade filmer. Den sajtens material håller nu på att översättas till svenska. Så det finns faktiskt en svensk film från The Bible Projects svenska YouTube-kanal som heter just Helighet. Den kan jag rekommendera att titta på när ni kommer hem sen. Helighet. Och i den filmen så görs en jämförelse med solen. Att Gud är helig, annorlunda och majestätisk och fascinerande och full av liv, precis som solen. För allt det här är vad helig innebär, någonting som är unikt, annorlunda, fullt av liv, majestätisk, fascinerande. Solen är ju unik, den är strålar av ljus, den är mäktig. Och man kan ju inte komma nära solen för att den är så stark. Den är så stark och så full av liksom energi. Och allt liv här på jorden är ju beroende av solen. Det är solen som gör att det växer, att vi har mat, att det fungerar här för oss som människor. Och det där gäller ju för Gud också. Gud är en källa till livet. Så Gud skulle kunna liknas vid solen. Hans helighet skulle kunna liknas vid solen. Gud är ju unik. Gud är icke-skapad. Gud är ande. Allt det vi känner till här på jorden är ju materia. Det skapade. Det är liksom den värld vi känner till. Gud är icke-skapad. Och det gör att han är någonting radikalt annorlunda än det vi ser och möter här. Och det gör att det kan vara svårt att föreställa sig vem Gud är. För Gud är ju radikalt annorlunda än allt det vi känner till. Bibeln säger att det inte går att se Gud. Och det kan man ju fundera på, vad var det liksom Jesaja? Vad är det han ser? För det första, är han ens i templet när han ser det här, eller är templet också en syn? Till exempel profeten Hesekiel fick se Guds härlighet i templet, men han befann sig flera mil därifrån. Så det var också en syn. Så vi vet typ ingenting om Jesaja som person. Hade han tillgång till templet och kunde vara där inne, eller är det bara en syn? Vi vet inte. Sen så får han ju se liksom ett mantelsläp som liksom fyller hela templet. Alltså det är så ett stort mantelsläp så det är, liksom, det är som att vi skulle komma in i det här rummet, är det bara fullt med tyg. Liksom, det är ett mantelsläp som bara täcker hela utrymmet. Och så är det dessutom fullt med rök. Så får Jesaja verkligen se Gud, eller är det enda han ser den där röken och det där mantelsläpet, och han förstår att bakom allt det här tyget, liksom all den här röken, där är Gud. Så han förstår att jag möter Gud, men han ser inte. Personligen tror jag det, just för att Bibeln på så många ställen säger att Gud inte går att se. För just Gud är ande, Gud är icke-materiell. Men när profeterna får de här synerna så är det uppenbarelser som säger någonting om Guds väsen. Så de får en uppenbarelse som säger någonting om vem Gud är. Men Gud själv kan ingen se. För Gud är icke skapad. Gud är skild från skapelsen och det går bara att se det skapade. Så Gud är unik och han är upphovet till skapelsen. Gud är inte skapelsen utan upphovet till skapelsen. Och han är källan till allt som finns till. Ungefär som solen. Och Gud är all världens konung. Det här kapitlet inleds ju med det året då kung Ussia dog. En kung som hade regerat väldigt länge. Och det här är en påminnelse om att den som är Israels konung, den riktiga konungen, det är Gud själv. Och sen får Jesaja se någonting som kallas för serafer. Det är faktiskt enda gången det ordet förekommer. Annars brukar det talas om keruber. Och de här seraferna, de här märkliga varelserna, de har sex vingar. Keruberna, när de omnämns, då har de fyra vingar. Så frågan är det samma varelser eller olika? Vi vet inte. Det är i alla fall inte änglar. Änglar, de ser ut som vanliga människor och är budbärare och sänds från Gud till människorna för att säga saker eller göra saker. Seraferna och keruberna, de är istället ett slags hov runt Guds tron som verkar liksom vakta Guds helighet. Lovsjunga honom, och det är ju vad de gör. De ropar liksom. Helig, helig, helig. Och deras rop är så starkt så trösklarna liksom skakar. Det är liksom ingen skönsång här, utan det är liksom ett enormt rop. Liksom. De här var, alltså ordet seraf nämns aldrig, den används bara här. Men sexvingade varelser dyker upp i Uppenbarelseboken i kapitel 4 där ju Johannes får se liksom Guds tron. Och då är det varelser där med sex vingar som ropar på samma sätt. Helig, helig är Herren. Men då allhärskaren, alltså konung överallt. Och sen finns det 24 äldste där. Alltså representanter från Guds folk, liksom, från Israel och från kyrkan. 12 från varje grupp. Och som stämmer in i den här lovsången och säger att Gud är skaparen av allt som finns till. Genom Guds vilja kom världen till. Så det här helig, helig, helig har med just att Gud är upphovet till skapelsen. Han är inte det skapade, han är upphovet till skapelsen. Han är unik och den som ger liv. Det är den liksom uppenbarelsen som Jesaja får. En person som kommer nära solen brinner ju upp liksom, för att man inte klarar den kraften. Och enligt Bibeln så kan inte en syndare komma nära Gud för att man förtärs då. Och då börjar vi komma in på det här med vad är helighet, hur lever man ett heligt liv, vad är synd och sådär. Och Om man tittar på Israels renhetslagar så kan man lära sig någonting intressant som har med detta med helighet att göra. Templet var ju platsen där liksom man ansåg att Gud hade sin tron. Där fanns ju den här förbundsarken, en låda liksom som utgjorde Guds tron. Och det fanns en massa lagar som reglerade hur man fick närma sig den här tronrummet. Liksom. Och de här renhetslagarna som ju inte riktigt är synd utan mer så här lite så här hur en slags protokoll för hur man beter sig nära någon som är liksom helig. Ungefär som liksom lite vett och etikett i kyrkan att man ska propert klädd och lite såna saker. Det är inte synd att vara icke propert klädd, men liksom vi har den typen av etikettsregler när vi ska närma oss någonting som är liksom högtidligt. Och då fanns de här renhetslagarna. Om man tittar på dem så blir man oren om man rör vid någon som är död. Det är ju inte en synd att röra vid någon som är död, för att man var ju ålagd att begrava och ta hand om sina döda. Men man blev rituellt oren. Man kunde inte vara sjuk, alltså spetälska till exempel och andra sjukdomar. Det är ju ingen synd att vara sjuk, men man kunde inte vara sjuk för att komma in i templet. Man fick inte vara kastrerad eller nyss haft utlösning eller mens. Och det är ju tillstånd där man inte är kapabel till att, alltså man är inte fruktsam. Och om vi sammanfattar det så ser vi att helhet har med liv och fruktbarhet att göra. Medan det som är orent har med död och ofruktsamhet att göra. Och det är liksom, genom att titta på det här så ser vi att helhet har med skapelse, liv, kraft, vitalitet att göra. Alltså Gud är helig för att ungefär som solen är det så otroligt mycket energi. Och det gör att personer som bär då på, liksom har varit i kontakt med död eller ofruktsamhet då inte kan närma sig templet. Så motsats till helighet är död. Så helighet kan ju inte vara världsfrånhet utan måste ju vara skapelsetillvändhet. Att leva ett heligt liv är att vara vänd mot det som har med liv att göra. Att vi tänker oss att helighet har med världsfrånhet att göra, det är ju för att Paulus använder det här begreppet världen. När han pratar om världen och att vi ska akta oss för världen, då menar han ju den fallna världen. Och då menar han ju det här sociala livet oss emellan som är fallet, som är fullt av liksom skvaller och skitprat och stöld och mord och att vi gör varandra illa. Det är det som är den fallna världen. Och när Jesaja sen predikar så är det ju ett domsbudskap och ett slags omvändelsebudskap, och det han talar om man sammanfattar det är avgudadyrkan. Ni måste vända er bort från avgudadyrkan och ni måste bli bättre på att ta hand om de fattiga. Och det där har också med skapelse och liv att göra. Alltså människor tillbad döda avgudar som var liksom inget liv. Det är ju en sån här kritik som finns i Jesaja. Ni tillber stumma avgudar som inte kan göra någonting. Vänd er istället till Gud, skapar av himmel och jord, som är en levande Gud och full av liv, upphovet till den här världen. Och om man inte tar hand om fattiga, då leder ju det till död och sjukdom. Att ta hand om fattiga handlar om välstånd. Så när Jesaja liksom uppmanar dem att leva ett heligt liv, så handlar det om att se på Gud som upphovet till skapelsen och att tillbe honom för det. Och att tacka Gud för skapelsen och att se till att alla har det bra. Att det finns liksom liv och välstånd. Så att leva ett heligt liv är att bejaka livet, tacka livet och vända sig bort från det som, har, som förstör livet. Vi kan också tänka på, vad är det som sker vid syndafallet? Jo, vi har det här berömda orden om tistel och törne. Alltså det handlar om ofruktsamhet. Människans synd lever till brist på fruktsamhet. Och smärtsamma födslar nämns ju också detta. Alltså svårt att liksom avla barn. Så det som har med synd och orenhet att göra handlar om liksom brist på liv. Medan helhet har med liv att göra. Vi ska fortsätta läsa från vers 8 och läsa ut hela kapitlet. Eller vänta, inte riktigt än. Jag ska säga några saker om vers 6 och 7 också. För det som händer där är ju att Jesaja liksom, han känner att han håller på att gå under. Att det finns liksom brist på helighet i mitt liv. Jag har orena läppar och nu har jag liksom mött det här. Jag förgås liksom. Och så kommer en seraf och rör vid hans läppar med ett glödande kol från altaret. Och då blir Jesaja renad och helgad. Och det där är intressant. Vanligtvis när man liksom renar någonting, då använder man blod. Och man har liksom försökt grubbla över vad är det, alla de här texterna om offer och grejer, alltså vad är logiken, så kan man inte riktigt nå den. Det är något mystiskt med det där. Men Bibeln säger att liv finns i blod och man renar då genom liv. Så det har vi återigen att helighet har med liv att göra. Medans brist på helhet har med död att göra. Och i blodet finns det liv och därför kan blodet rena. Och en del offer renare människor. Men en del av de offer som beskrivs i Moseböckerna, de skulle också rena templet. För att trots att man liksom renade sig och höll på med alla de här offrerna, så blev templet smutsigt regelbundet av de människor som befann sig där. Och därför behövde man regelbundet ha offer som också renade templet. Och utifrån den logiken, då borde det ju vara så att om det där kolet rör vid Jesajas läppar, då blir ju kolet orent. Och altaret orent. Men här möter Jesaja en helhet som är starkare än hans orenhet. Annars är det ju tvärtom då, att trots att templet är heligt, rör man vid templet, då smittar man templet. Men här är det tvärtom. Han rör vid någonting som har med templet och han blir renad. Nu ska vi läsa vidare. Vers 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem ska vara vår budbärare? Jag svarade, ja, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, ni ska höra men ingenting förstå, ni ska se men ingenting fatta. Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täpp för deras ögon så att de ingenting ser, ingenting hör och ingenting förstår och inte vänder om och blir botade. Jag frågade, hur länge herre? Han svarade, till städerna ligger i ruiner och ingen bor i dem. Tills husen står tomma och åkrarna ligger övergivna. Herren ska föra människorna långt borta och landet ska lämnas i öde. När en tiondel ännu är kvar ska också den tillintetgöras, så som man bryter upp stubben efter en terbint eller ek. Ett heligt släkte är den stubben. Den här sista versen är knepig att översätta. Jag läser från Bibel 2000 här. Men i folkbibeln så står det istället att stubben är en helig säd. Och då blir den här texten mycket mer begriplig. Jag sa ju förut att Jesaja liksom spänner över flera hundra år. Att han har kriget med Assyrien med här i boken. Han har med kriget med Babylonien. Och han har med om Jesus. Och allt det ryms i den här texten. För det uppdrag han får, det är att predika omvändelse. Och ingen kommer omvända sig. Därför är det lite skönt att Jesaja liksom, han har inte blivit intvingad till detta. Det blir ju Jeremia, han bara klagar över det hela tiden. Men Jesaja liksom, han är frivillig. Och det tror jag var fint att han fick vara det liksom, i det där svåra uppdraget. Att, amen, han var frivillig. Och så att ingen kommer lyssna, utan Jesaja får höra, nej men ingen kommer omvända sig. Och så kommer folket bara bli mindre och mindre och mindre och mindre. Och så kommer det bli en säd. Och den säden är ju Jesus. Jesus är det sanna Israel. Han är det som blir kvar liksom efter exilen. Och som bär den här heligheten. Och han är ju det här vetekornet som faller i jorden och dör. Den här heliga säden. Den sista resten av Israel. Och vad händer? Jo, ur Jesu liv så springer det fram en källa till helighet som är så mycket starkare än all orenhet och synd. Och den heligheten bär ju vi inom oss. Och därför behöver vi inte vara rädda att befinna oss i sammanhang av synd eller orenhet. För att den heligheten vi bär på är som det där kolet. Det är starkt liksom. Vår helighet smittar. Därför behöver vi inte vara rädda att röra oss i världen. Och så får vi komma ihåg, det här blir det sista jag säger, att vad seraferna sjöng, eller ropade, var det ju det de gjorde, de sjöng inte utan de ropade. Hela jorden är full av hans härlighet. Man kan inte se Gud, men man kan se Guds härlighet. Allt det där vackra och sköna i skapelsen. Och det är därför man behöver vara liksom världstillvänd för att leva ett heligt liv. För man behöver liksom titta ut mot världen och se den där härligheten. Alltså det här mantelsläpet som fyller liksom hela världen. Guds skönhet. Liksom. Träden, blommorna som nu kommer under våren. Man behöver se på det och liksom landa insikten om att det finns så mycket liv hos Gud. Gud är källan till allt liv. Han är helig. Så vill man leva ett heligt liv så måste man finnas i den här relationen när man ser på skapelsen, ser hans härlighet och det där mantelsläpet som fyller hela världen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du har renat oss genom blodet från din son. Tack att vi får ta emot rening varje dag och en ny kallelse att leva ett heligt liv. Ett skapelsefyllt liv, ett liv fyllt av just liv. Av konst, av skapande, av ett familjeliv, skönhet. Hjälp oss nu den här våren att få rätt blick så att vi kan se Guds härlighet i den här världen, din härlighet. Så vi kan stämma in med seraferna och säga helig, helig, helig är du Herre Sebaot. Hela jorden är full av din härlighet. Amen.